Vi ska lyssna till dagens episteltext som är hämtad från Första Thessalonikerbrevet. Och jag har valt att förlänga episteltexten något för att vi ska få sammanhanget. Så vi kommer att läsa Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 13 till kapitel 5, vers 11. Det är en text som där jag har satt temat hoppet som bär oss. Och det är det som predikan kommer att handla om. Paulus skriver: bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, det som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avledna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi detta: vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före det avledna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun, då ska det som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er. För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger allt är lugnt och tryggt, då kommer katastrofen lika plötsligt som verkarna när en kvinna ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra, utan måste hålla oss vakna och nyktra. De som sover, sover om natten, och de som berusar sig är druckna om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni ju också gör. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Det här är en text som ju har döden som bakgrund. Själva utgångspunkten för det som Paulus skriver om är det faktum att människor i församlingen dör. Och det är klart det kan kännas lite märkligt att så här när våren bryter fram i Sverige tar sin utgångspunkt i döden. Men det är ju bara så här att vi var och en av oss har väldigt mycket död framöver i våra egna liv. Vi kan ju titta på varandra och så kan man fråga: är det du som kommer gå på min begravning eller jag på din? Vi vet ju alla att det kommer. Det är bara en fråga om när och på vilket sätt. I veckan begrovs en av mina kusiner. Mina två bröder bar kistan. Vi vill ju förstås inte tänka på det här, men det är ju som Thomas Tranströmer har sagt: mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter, men kostymen syns i det tysta. Hur ska vi tänka kring detta att vi är var och en på väg mot vår egen död? Hur ska man förstå detta med döden? Hur ska man tänka kring det? Ska vi bara ignorera det? Eller vad ska vi göra? Det här beror ju väldigt mycket på vad vi sätter in den här frågan i för sorts berättelse. Frågan om vår egen död hör ju ihop med vad vi har för berättelse om vår existens. Vad är det för sorts berättelse som vårt liv och sen vår kommande död faktiskt ingår i. Runt omkring oss har det berättats en berättelse under lång tid att den stora berättelsen det är att vi kommer från ingenstans på väg till ingenting. I andra kulturer så har man talat om att vi befinner oss nu i något sorts andligt kretslopp där vi återföds och återföds, men där vi till slut kommer att upplösas i ett opersonligt intet, eller i ett opersonligt allt ska jag säga, i en andlig verklighet, men där vi försvinner och upplöses. Den kristna berättelsen är väldigt annorlunda. Både från berättelsen om att vi kommer från ingenting eller berättelsen om att vi är på väg till att upplösas och förenas med någon sorts opersonlig andlig verklighet. Den kristna berättelsen är en spännande, utmanande, rik berättelse i, kan man säga, sex akter. Där man måste förstå hela berättelsen, alla sex akterna, om man ska förstå detta med vår egen förestående död. Den kristna berättelsen säger så här. Vi kommer från en medveten skapelseakt av en Gud som alltid har funnits, som är liv, som är helhet, som är glädje, som är kärlek. Han har skapat den här världen och han har skapat människan för att människan ska få del av det liv som finns i honom. Men människan har vänt Gud ryggen. Det har skett en katastrof som har trasat sönder den värld som Gud skapade. Människan har vänt Gud ryggen. Och så har ödeläggelse och korruption och förruttnelse och ytterst sett död kommit in i människans liv. Och hotar nu människan från varje sida. Men Gud, och det är tredje akten, har bestämt sig för att göra någonting åt det. Han utväljer en person, Abraham. Han börjar bygga ett folk, det judiska folket, och han ger löften. En dag ska detta onda försvinna. En dag ska döden tas bort. En dag ska världen bli hel igen. Och han upprepar löftena. De förtydligas att det ska ske genom en viss gestalt som ska krossa ormens huvud och som ska vinna livet tillbaka till människan. Så kommer den dramatiska fjärde akten. Uppfyllelserna av löftena. Jesus från Nazaret som framträder och proklamerar: nu kommer det, nu sker det, nu bryter Guds rike in. Och så går han in i löftena och börjar uppfylla det som Gud har lovat. Och man ser hur livet rätas ut runt omkring Jesus. De sjuka blir friska, döda uppstår, naturen lägger sig till rätta och livet flödar. Så dödas Jesus, men Gud uppväcker honom, förhärligar honom. Och han upptas till himmelen. Men innan han upptas till himmelen så ger han sina lärjungar uppdraget att nu gå ut i hela världen och göra människor till hans lärjungar. Att Guds folk nu vidgas från att ha varit det judiska folket, så öppnas nu dörren så vi hedningar kan få strömma in och ansluta oss till Guds folk. Och Jesus sände från himlen sin ande så att Guds folk nu får hans kraft för att gå ut i mission och bjuda in alla människor att få komma tillbaka till den Gud vi kommer ifrån och få del av det ursprungliga livet. Och så väntar vi på den sista akten, att Jesus ska komma tillbaka. Och så ska det onda slutgiltigt krossas och rensas ut, och så ska vi inte leva i tro utan i åskådning. Så ska det bli en full upprättelse och ett evigt liv. Det här är den kristna berättelsen. Rik, dramatisk, spännande och enormt hoppingivande. Finns ingen berättelse på jordklotet som är så laddat med hopp för människan. Den är oerhört realistisk om sakernas tillstånd, om döden, om ondskan. Och ändå så är den full av hopp. Det som Paulus skriver om i episteltexten, det handlar om den här sista akten, om upprättelsen och vad det betyder för hur vi ska förstå vår egen död. Jag ska försöka lyfta fram det Paulus säger här i fyra punkter. De handlar om hopp, varje punkt, därför att det är så oerhört hoppfullt. För det första, det finns ett hopp om liv efter döden. Det här var själva utgångspunkten. De nya kristna i församlingen i Thessalonike, de såg bröder och systrar som dog. Och som dog innan Jesus hade kommit tillbaka, innan sista akten hade blivit genomförd. Som dog under missionens tid. Och de undrade, vad händer nu? Vad händer när man dör? Är de borta? Eller i en sämre situation än den generation som finns kvar när sista akten bryter igenom? Och det här hade blivit ett verkligt problem. Vad innebär döden för den kristne som dör? Och Paulus säger, det finns hopp om ett liv efter döden. Därför kan den kristne, självklart ska man sörja, därför att döden är något hemskt, det är en fiende, det är något onaturligt. Men man sörjer inte som den som inte har något hopp. Den kristne sörjer och gråter när man förlorar nära och kära. Men man är inte utan hopp. Det är inte bara djup förtvivlan, det är en sorg, men den bärs av ett hopp. Därför att döden är inte slutet. Vad händer när du dör? Vad händer när en kristen människa dör? Från de överlevandes perspektiv, för oss som finns kvar, det som händer är ju att man somnar in. Paulus använder just det ordet, somna in. Bibel 2000 har valt att översätta det med avlider, men om ni tittar i andra översättningar ska ni se att ordet, de antingen de som har insomnat eller de som har avsomnat i Boerts översättning, det ordet återkommer många gånger. Och så är det ju, vi upplever döden, vi som fortfarande lever, att en person somnar in. Kroppen blir alldeles stilla och kallnar sen. Och det ser ut som en person som sov. Men från ditt perspektiv när du dör, så är det inte att du somnar in och bara på det sättet ditt medvetande släcks ner, utan du flyttar hem till Herren. Du bryter upp för att vara där Herren är. För att vara där Kristus är, och han är i himlen på Faderns högra sida. Du bryter upp för att vara med Herren. Alltså är det för den kristne som dör, så är det inte slutet när kroppen somnar in. Det finns en dörr som öppnas och en fortsättning. John Stott skriver, naturligtvis kan döendet vara mycket obehagligt och dödsfall kan ge bitter sorg. Men döden själv har störtats, och de döda som dör i Herren är saliga. Det rätta att skriva för en kristen är inte ett dystert och osäkert rest in peace, R.I.P., vila i fred, utan en glad och viss bekräftelse. Kristus avskaffade döden. Så det här är det första hoppet. Allt är inte slut med döden. Det finns en fortsättning hos Herren. Men det finns mer. För det andra, det finns ett hopp om kroppens uppståndelse. Inte bara en fortsättning för personen, utan också en kroppens uppståndelse. Paulus talar om när Herren själv stiger ner från himlen. Då ska någonting ske som involverar alla de kristnas kropp. Också de kroppar som har dött och som har blivit begravna, som har ruttnat bort eller som man har kremerat. Det ska ske någonting. En dag ska Herren själv stiga ner från himlen. Slutet är inte att alla kristna är med Kristus i himlen. Slutet, den sista akten, är någonting annat. En dag ska Kristus komma tillbaka. Det här är ett av Nya Testamentets viktigaste budskap. Var 25:e vers i Nya Testamentet handlar om Jesu återkomst. beskrivs ofta med ett av tre ord, att han ska komma tillbaka, hans ankomst. Eller att han ska uppenbaras. Han som vi nu inte ser ska bli synlig. Eller att han ska träda fram. Alltså som om Jesus står utanför en dörr och så lever vi in i det här rummet. Och plötsligt en dag så öppnas dörren och Jesus träder fram. Vi som sitter här i kyrkan, och nu är dörrarna stängda här för att vi ska få lugn och ro här i kyrksalen. Vad hade hänt om dörren här plötsligt öppnades och Barack Obama steg in? Allt som vi just nu tänker på, och all fokus, var ni nu än har det, om ni har det mot mig eller någon annanstans, hade plötsligt brutits därför att något mycket oväntat och en för oss då märkvärdig person steg in i rummet. Och det här blev förstås bara en patetisk bild. När Jesus, uppstånden och förhärligad, han som är herrars herre och kungars kung, när han en dag träder in i historien, så kommer allt annat att släppa. Allt fokus kommer bara vridas om när Herren själv stiger ner från himlen. Och då kommer saker att ske. Paulus tar upp det nästan som en trosbekännelse. Två gånger säger han, vi tror att. Och en tredje gång så säger han ett liknande uttryck. Så det blir nästan som en trosbekännelse när han ska tala om vad är det som sker när Herren själv träder in i historien. Jo, han säger, vi tror att Jesus har dött och han har uppstått. Det är det första. Vi tror att Gud har agerat på detta unika sätt i Jesus. Men det är inte en isolerad avskuren handling i sig själv. Den har enorma konsekvenser. Vi tror att Jesus har dött och har uppstått. Och det innebär att vi sen som nästa steg tror att alla som har dött i tron på Jesus, alla avsomnade kristna, ska uppstå när Herren kommer. Och få del av samma härlighetsliv och samma härlighetskropp som Jesus fick vid sin uppståndelse. Han är den förstfödde från de döda. Och nu ska många följa, alla som tillhör honom. Det är därför man säger vid en begravning, där ligger den döda, kalla kroppen. Och vi tror att om det är en kristen så är personen hos Jesus i himlen. Men så säger vi, Herren Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Det finns alltså ett steg till från det att man är med Kristus i himlen, nämligen att man ska uppstå kroppsligen när Jesus kommer tillbaka. Och så kommer det ju förstås att finnas en generation kristna som lever, som inte har hunnit dö när Jesus träder in i vår historia. Och de kommer aldrig att dö, de kommer att förvandlas. Och deras kropp, den som de har i svaghet och förgänglighet, kommer att överklädas och förvandlas och bli samma härlighetskropp som Jesus hade, som de som har dött i tron på honom kommer att få. Det kommer den generationen att få. Och Paulus poäng här är till de kristna i Thessalonike: ni behöver inte vara oroliga över dem som har dött i tron på Jesus. De har inte försvunnit, de är inte borta. De får inte en sämre position. De är hos Herren nu, och när han kommer tillbaka så ska de inte stå efter den generation som lever när han kommer, utan de ska först uppstå. Så de får snarare en ära, och sen ska den generationen som lever förvandlas. Och sen ska vi alla leva tillsammans med Herren och leva tillsammans med varandra. Och nu ska vi trösta varandra med dessa ord när vi möter, ser döden. Det är inte slutet. Det är inte slutet för personen. Det är inte ens slutet för kroppen. Det finns ett verkligt hopp om liv bortom döden, om en kroppslig uppståndelse i kraft. Den dagen ska vi vara allt det som vi har längtat efter och hoppats på. Den dagen ska vi vara allt det som vi i bästa ögonblick har kunnat se hos varandra. Och då ska vi kunna med enorm glädje kunna bejaka det som vi är. Då är vi fullt ut det Gud har ämnat oss till och som han önskade att vi skulle vara och som vi har sett små skärvor av. Då ska det blomma ut i fullhet. C.S. Lewis säger så här i Kan man vara kristen? Och jag citerar ett stycke från slutet av den boken. Han kommer att göra den svagaste och orenaste av oss till en glänsande, strålande, odödlig varelse som träder fram med energi och glädje och visdom och kärlek som vi aldrig kunnat föreställa oss. En ljus, fläckfri spegel som till Gud återspeglar, fast det naturligtvis i mindre skala, på ett fullkomligt sätt hans ändlösa kraft och glädje och godhet. Finns ingen berättelse som har ett så starkt hopp som den kristna berättelsen. Vi är insatta i ett enormt sammanhang på väg mot en fantastisk framtid. Vi ska inte bara försvinna, vi ska inte bara upplösas, vi ska inte smälta samman. Vi ska restaureras och förhärligas. Och sen börjar ett nytt fantastiskt liv i den nya skapelsen. När man läser den här texten så är det ett par saker som man verkligen kan undra över och som står som stora frågetecken och som ofta kommer upp i diskussioner. Vad i all sin namn ska man förstå? Jag tänker på två saker. Första är, vad betyder det här att möta Herren i rymden? Och det finns en massa teorier kring det där och kristna säger ibland, talar om någon sorts uppryckande och så. Jag är inte säker på att man har förstått texten rätt då. När Paulus skriver om att vi ska möta Herren i rymden, så det här ordet möta, det är en ganska teknisk term, ett ord som har en mycket specifik betydelse. Det används om de romerska kejsarna när de kommer tillbaka efter ett segertåg och för sitt segertåg byte med sig. Och då kommer ju förstås ryktet går ju före och kommer in i staden. Och när härförarna så är på väg hem, då strömmar ju folket ut ur staden för att tillsammans med härföraren, kejsaren eller en annan härförare, i segertåg tåga in i staden. Det handlar alltså om att man ansluter sig till ett tåg, ett segertåg, och så följer man det tåget in. Det är det ordet som Paulus använder, att vi ska möta Herren. Det här är ett ord som används i Jesu liknelse om jungfrurna, de som väntar på att brudgummen ska komma och föra hem sin brud. Och de sitter där och väntar och så ska de ju ansluta sig till brudgummens tåg när han för hem sin brud. Och så är det ju några som somnar, eller hur? Det är det ordet som används i apostlärningarna när Paulus kommer till hamnstaden utanför Rom. Och de kristna i Rom har hört ryktet om detta och går ut ur staden Rom och ansluter sig till Paulus och går med honom in i staden. Alltså, vad är poängen? Den dag när Herren träder tillbaka in i historien, så ska den generation kristna som lever då ska ansluta sig till det enorma segertåg som Kristus kommer med när han kommer med alla sina heliga, med alla de som har dött i tron på honom. Och så ska den generationen så att säga lyftas upp, inte för att själva detta att försvinna härifrån är poängen eller att vara någonstans i rymden, utan för att ansluta sig till den rörelsen in i världen när Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike här, för att nyskapa den här världen. Så det handlar om att ansluta sig till ett fantastiskt segertåg. Det finns en annan fråga som ofta dyker upp. Verkar det inte som om Paulus tror att Jesus skulle komma tillbaka i hans egen generation? Och som att man därför måste säga att man kan inte ha mer gigantiskt fel än Paulus hade när han skrev första Thessalonikerbrevet. Jesus har ju fortfarande inte kommit igen. Paulus säger ju, vi som är kvar i livet när Herren kommer, vi ska förvandlas. Och ända tillbaka på 1800-talet, och en teolog som heter Albert Schweitzer, så har det här blivit någon sorts standarduppfattning. Ja, Paulus trodde, och alla de första kristna trodde, att Jesus skulle komma i deras egen generation. Tyvärr hade de fel, tyvärr hade aposteln Paulus fel. Och det där har krypit in också i kristna sammanhang, man hör det hela tiden. Jag tror det här är en grav misstolkning av vad Paulus säger. Man kan tala om vi utan att för den skull på det sättet att man måste inkludera sig själv. Man kan tala vi, ett inkluderande vi som gemenskap, oavsett vad som händer med just mig. Jag kan ju tala om vi skåningar och säga någonting generellt om oss skåningar, även om jag sen skulle försvinna ur den bilden. Och tänk efter själv, visst var det märkligt om de första kristna hade fått för sig att Jesus måste komma i deras egen generation. Jesus hade ju sagt, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Han hade sagt, först måste budskapet om riket förkunnas för alla folk. Hade det gjort det när Paulus avrättas på 60-talet? Nej, och det visste Paulus om. Hade evangeliet blivit förkunnat för alla folk när Johannes dör på 90-talet? Nej, man kände mycket väl till att det fanns folk som inte hade hört evangeliet. Så det är lite egendomligt att man skulle ha fått för sig att Jesus måste komma i deras generation. Nyare forskning, om någon är intresserad av det här, så finns det en mycket duktig NT-teolog som heter Ben Witherington, har vederlagt den här gamla teorin att evangelierna och breven skulle förutsätta att Jesus skulle komma i den första generationens tid. Också här i det här brevet, så lite längre fram, så talar ju Paulus om saker och ting vare sig vi nu är vakna eller har somnat in. Här är någonting som gäller oavsett om vi lever eller om vi har dött. De första kristna såg det som en möjlighet att Jesus skulle komma i deras generation, men inte som en nödvändighet. Och så har det sen varit för varje ny kristen generation. Det är möjligt att Jesus kommer i vår generation, men vi kan inte säga att det är nödvändigt. Därför att vi har inte Herrens tidtabell. Vi har inte hans definition på vad det innebär att alla folk har nåtts av evangeliet. Så därför måste vi säga om varje dag, tänk om Herren kommer idag. Och samtidigt, vi har inte kontroll över det. För det tredje, det finns ett hopp som är i vår historia. Alltså, kristen tro säger att det ska ske något fullständigt omskakande. Jesus ska komma tillbaka. Men vad är det? Är det någon sorts allmän religiöst påstående? Ska man förstå det metaforiskt, symboliskt? Är det bara någon sorts floskel som kristna håller på med? Jesu återkomst, vad innebär det konkret? Liksom, när, var, hur? Och självklart så undrar vi en massa över detta. När, var, hur ska det ske? Och Nya testamentet är väldigt klart att detta är inte någon sorts metafor, och det är allra minst någon floskel. Det är en verklig händelse. Det är någonting som ska ske en viss dag, ett visst datum. Det ska ske i vår historia. Jesus ska verkligen träda fram. Men Nya testamentet är också tydligt med att vi vet inte dagen eller stund. Jesus själv säger, inte ens sonen vet det, bara fadern. Hur mindre vet då Paulus och Petrus det? Och hur ännu mycket mindre vet du och jag det? Det här är någonting som Herren, eller som fadern, har behållit för sig själv. Den exakta tidpunkten. Det här är ju en av anledningarna till att det har varit så märkligt när man har sagt att de första kristna visste att Jesus skulle komma i deras generation. När de första kristna hade hört ifrån Jesus själv. Ingen vet när det ska ske. Inte ens sonen, inte ens Jesus själv, utan bara fadern. Det utesluter ju den tolkningen att de samtidigt då skulle veta, jo men han kommer inom det här tidsintervallet. Nej, vi måste lämna det här åt Herren. Det är en verklig dag, men vi vet inte dagen. Återkomsten kommer att bli en överraskning. För de som inte tror Herren så blir det en total överraskning. Som en tjuv om natten. Som man inte förväntar. Man visste inte om att det här skulle ske. Man har ignorerat Herrens ord. Och därför lever man i okunskap. Och detta kommer bli den stora chocken. Det blir som en tjuv om natten. För den som är kristen, vi vet att Herren ska komma tillbaka. Det blir mer som födsloverkar. Och Paulus tar den, han har två bilder. En är en tjuv om natten, den andra är som födsloverkar. En gravid kvinna vet att hon ska föda. Det är ingen tvekan om det. Men man vet inte när. Plötsligt kommer födsloverkarna. Prata med Ingrid om ni vill. Få en bekräftelse. Det kommer som en överraskning. Inte att förlossningsarbetet sätter igång. Men själva tidpunkten. För den kan man inte förutsäga. Så vi som kristna, vi blir inte ett dugg förvånade över att Herren kommer tillbaka. Men ingen av oss tror jag har kunnat räkna ut när. Så själva startpunkten på födsloverkarna, det blir en överraskning. Och det är därför som vi hela tiden måste hålla oss vakna. Inte somna in. För vi vet inte, kommer han idag? Eller kommer han imorgon? När han kommer så blir det en kosmisk händelse. Paulus talar om ärkeängens röst och Guds basun. Det här är någonting som ska skaka hela den nuvarande ordningen. Det har vi väldigt svårt för att ta in. Världen verkar så oerhört stabil. Saker och ting är som det är igår, idag, imorgon, allting. Hur skulle det här kunna rubbas? Men tänk efter. Det har inte alltid varit så här. Oavsett vad du har för teori om universums uppkomst, så har det en gång i historien skett något enormt dramatiskt. Som inte alls liknar det som är nu, eller hur? Tänk på det som är majoritetsteorin bland forskare idag, Big Bang-teorin. De första minuterna av universum är inte som det är idag. Någonting radikalt annorlunda när universum blev till. Vad är det som utesluter, inte minst om det finns en gud, att en dag sker någonting radikalt annorlunda? Som bryter med den jämna lunk vi befinner oss i nu. Kanske lika dramatiskt som när allt blev till. Till sist. Vi har ett hopp om liv efter döden. Vi har ett hopp om kroppens uppståndelse och restaureringen av hela människan. Vi har ett hopp om att det ska ske i vår historia. På ett verkligt plan. Och för det fjärde då. Detta hopp har vi enbart på grund av Gud. Texten slutar med att Paulus sammanfattar och säger: Gud har bestämt någonting. Och detta är verkligen grunden för vårt kristna hopp. Det här handlar inte om vår tro och vår uthållighet och oss. Ytterst. Ja, vår tro och vår uthållighet är viktiga, men ytterst. Det handlar om att Gud har fattat ett beslut. Gud har bestämt någonting, nämligen att vi inte ska bli offer för vreden. Det kommer en vrede, var så säkra. Gud kommer en dag att sätta en gräns och förkasta det onda. Och det kommer en fruktansvärd vredesdag över det fallna i historien. Men Gud har fattat ett beslut. Vi ska inte drabbas av den vreden. Istället ska vi vinna frälsning genom Jesus. Och så ska vi få leva tillsammans med honom. Oavsett om vi har dött i tron på honom. Eller om vi fortfarande lever här i tron på honom. Så ska livet aldrig ta slut. Och det bygger på vad Gud har bestämt. Så, trösta nu varandra med dessa ord. Bygg upp varandra med dessa ord. Vilket hopp vi har! Vilken berättelse kan konkurrera med detta? I både realism och i hoppfullhet. Detta lyfter människan. Låt oss lyfta varandra. Påminna varandra om den berättelse som vi är insatta i. Och vi slutar med ett citat från Jonathan Edwards. Som räknas av som en av den amerikanska kulturens allra främsta intellektuella. Kristen förkunnare, kristen teolog, kristen filosof. som levde på 1700-talet. Han har sagt så här: "Your bad things will turn out for the ultimate good. Your good things can never be taken away from you, and the best things are yet to come." Det som är dåligt i ditt liv kommer Gud ytterst sett att låta samverka till det yttersta goda. Det som är gott i ditt liv ska aldrig någonsin tas ifrån dig. Och det bästa, det väntar vi fortfarande på, när Jesus kommer tillbaka i härlighet. Låt oss be. Herre, tack för det hoppet som du har gett oss. Tack för att du har bestämt dig för att vi inte ska drabbas av vreden, utan att vi ska få del av liv och frälsning och härlighet. Vi tackar dig här, vi prisar dig. Vi ber dig att du ska låta detta hopp få klinga i vårt inre, få bära oss, få trösta oss, få lyfta oss och få förvandla oss. Herre, vi är fyllda av glädje när vi tänker på ditt beslut och hur du har genomfört det i Jesus Kristus. Amen.